Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Jag kan fortfarande gå in ibland i liksom känslan av när... Ja, men när jag fick mitt barn på bröstet första gången, liksom den värmen, så att det var helt att det var så helt fantastiskt liksom. Mm.
Ja, men hallå där och välkommen till ett nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går. Din podd om, ja, graviditet, det säger sig själv, men också om förlossningar, kvinnokroppen, känslorna som omger allt liv och allt som påverkar oss. Jag heter Nina Campioni och är så ödmjukt tacksam över alla er som vecka in och ut lyssnar på den här podden. Tack ska ni ha. Tänk att era lyssningar ger mig möjlighet att kunna fortsätta driva podden och att skapa nya spännande avsnitt för er. Och förhoppningsvis kan avsnitten stötta er genom era graviditeter och föräldraskap och ja, livet helt enkelt. Så välkomna, välkomna. Och välkommen är såklart också veckans gäst som knappast behöver någon ytterligare introduktion. Men vi kan väl säga så här. Hennes första album på 7 år finns ute nu och heter Här kommer vargen. Jajamän, veckans gäst är ingen mindre än Marit Bergman. Hurra! Och nu, hörni, blir det snack om akut kejsarsnitt, om att lyckas bli gravid fast man har gett upp hoppet och att ha med barn på turné. Välkomna alla ska ni vara.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Herregud, Marit, du har släppt ny skiva.
Ja, jag har ju det.
Hur känns det? Ja.
Det känns fortfarande som att det inte har hänt. Alltså det är så konstigt. Jag har hållit på med ett album i 7 år. Och nu är det ju liksom ute där bland folk. Och jag vet att ja, men det kommer fram på folk på stan och tackar för musiken. Så jag vet ju rent teoretiskt att det är släppt. Men jag tror att jag måste eventuellt ut och turnera lite innan jag förstår att det,
just det,
är verkligt.
För att få den riktiga connection.
Just också eftersom man inte, i dessa dagar så är det ju, man håller inte på så mycket med fysiska skivor. Så att den är bara släppt digitalt. Nej. Än så länge jag kommer göra vinyl till sommarturnén. Men, ja, men sådär. Så det är lite overkligt och konstigt. Men bra.
Förstår det. Men får man liksom, det har ju ändå varit då 7 år och du har ju varit en så otroligt hyllad liksom, musiker och kan man säga konstnär. I mitt huvud inbillar jag mig att man måste bli sjukt nervös då inför ett släpp när man har tagit sån tid emellan. Kanske inte ens har med tiden att göra, men kände du sån stress och nervositet inför att komma tillbaka?
Jag tycker man får säga det. Jag har ändå hållit mig ganska liksom undan några år. Det var som att jag inte... det finns en väldigt praktisk nervositet så här. För att det blir ju mer som... Nu har jag 2 barn och jag är i princip ensamstående. Jag har en baby där i Göteborg, men det...
Okay.
Det är ändå jag som ska försörja den här lilla familjen i stort sett. Så för mig blir det mer så här... Det är klart att det finns också kvar det här psykologiska. Att jag hoppas de tycker om mig och min musik. Så här. Men det är också lite övervägande att säga... Ja, hoppas jag kan försörja min familj. Så.
Ja.
Och om jag inte kan göra det på att vara liksom, artisten Marit Bergman... Hur ska jag göra då? Att det blir mer en praktisk fråga än att förra åren kanske det var ändå lite mer handlade kanske ännu mer om identitet och bekräftelse och sådär. Mm. Det är klart att det gör det fortfarande till viss del. Men den, liksom, den nervösa delen bestod inte riktigt av det. Så.
Nej, det förstår jag verkligen. Då uppmanar vi helt enkelt alla om att sätta på repeat på Spotify.
Ja, men det kan ni väl göra.
En jävla massa spelningar.
Ja, precis. Jag tror jag måste upp i, vad är det? Jag satt och räknade på det här om dagen. Jag gillar att göra dyra skivor för att jag gillar att använda riktiga musiker och vara i liksom ordentliga studios och så. Så jag tror att jag
det uppskattar
måste
vi.
Ja, tack. Men det måste ändå, jag tror jag måste upp i kanske 25 miljoner plays för att det ska börja betala sig. Så att,
Ingen press.
Det ordnar sig. Jag ska ut och spela och då får jag betalt för det. Så det är alltid bra. Mm.
Det låter som att du har en härlig sommar framför dig.
Ja, verkligen.
Då kommer jag in på en följdfråga som egentligen inte har så mycket med graviditeten att göra. Men just det där liksom att vara förälder och ha den typen av jobb som du har. Hur funkar det när man ska dra iväg på turné till exempel? Hur har det funkat för dig?
Jag tänker liksom att mitt jobb både är det värsta och det sämsta man kan ha om man också ska vara förälder. Vi börjar med det tråkiga då, att det, eftersom det är så pass osäkert hela tiden. Och framförallt, jag tänker om jag hade skaffat mig en vanlig vettig utbildning. Och kanske var, som min syrra som är sjuksköterska till exempel. Mm. Som vet ju att hon kommer ju alltid ha jobb så länge hon orkar stå på benen. Och för mig går det ju så himla mycket upp och ner och hit och dit. Både i hur mycket jag behöver jobba och hur mycket jag får för mina jobb och allting sånt. Och den osäkerheten är ju... Jag försöker ju att inte liksom föra över den till barnen. Men ibland är det ju faktiskt lite svårt ibland. Så att det tycker jag är en dålig sak. Så finns det också många helt fantastiska saker med att jag kan ju ofta ha med mina barn på jobbet. Hur många kan det? Så.
Nej, verkligen.
Och det är ju roligt och spännande.
Alltså vilken miljö att få vara i. Liksom.
Ja, men liksom, jag har ju också gjort mycket teatermusik. Och att kunna ta med barnen till teatern med all i den fantasivärlden som finns där. Och ja, att det är ju lite beroende på omständigheter, men ofta kan jag ju ta med dem ut på turné också. I sommar ska de båda följa med ganska mycket. Och det tycker jag är, ja, men jag är jättestolt över att jag kan ge det till mina barn. Mm. Och det, jag tycker också att det är liksom, det är befruktande åt båda håll, så att säga. För mig också som musiker, så är det, dels så blir det en annan stämning i hela setupen när man blandar in barn. Och det blir ju lite lekfullare, mjukare stämning. Och man kommer också genast hela tiden på, om man börjar flyga upp i taket i sig själv, och så bara, just det, nej, men det är ju barnen som är, just det. Det är de som räknas på något vis hela tiden. Så att jag tycker det är jättekul att ha med dem när jag kan ha med dem, och de tycker oftast att det är kul att följa med. Sen kan det bero på vad de är i för perioder. Det var inte jättekul med Juni när hon var liksom hade sitt värsta trots där vid 3. Då var det lite småproblematiskt att soundchecka med en unge som bara sitter och skriker. Vad test!
Jag också, man ser så här, mamma måste på scen nu. Stanna, ja, liksom. Ursäkta. Ja. Nej, men, man kan verkligen tänka ändå vilken drömvärld att få liksom växa upp med musik så nära, så härligt. Mm. Men du, om vi backar bandet då, hur såg du på liksom att bli förälder? Kanske så här, när du var poppens liksom prinsessa, får man uttrycka
det? Ja, precis. Ja, men det kan man göra. Ja. Mm. Ja, men jag ville nog, jag började vilja verkligen ha barn när jag var omkring, ja, men kanske där liksom kring 30, och hade släppt ett par skivor. Och samtidigt så kände jag också mig, det var som att man var lite av en rävsax. För att jag var inte på den nivån att jag skulle ha kunnat så här, liksom åka runt världen med en nanny.
Nej, precis.
Så att jag fick en känsla av att så här, ja, men om vi ska kunna göra det här, så då måste jag liksom tajma det mellan album och allting sånt. Så att jag tyckte att det var, ja, men det var lite svårt att tänka på hur det skulle gå till. Liksom. Men sen när jag väl började så här, men det var nog ändå i samband med det att jag började känna att jag vill verkligen, verkligen ha barn. Det var då jag också började, då hade jag en ganska lång period när jag också kände att jag vill verkligen, verkligen inte vara så här popstjärneperson. Så.
Men jag fattar, så du behövde en paus liksom.
Ja, så att jag, dels så, det var så, jag bodde i New York i några år, och sen så, ja, men så tog jag och mitt ex, numera ex, tog vi ett beslut på att vi ville ha barn. Och då flyttade vi hem till Sverige, och jag började försöka hitta på liksom något annat sätt att hålla på med musik utan att behöva vara beroende av liksom, ja, men att vara ett namn på det sättet. Sen gick det väl lite så här halv. Det gick väl så där med det. Det var så, jag började tänka på massa alternativa vägar, och sen så landar man ändå i att, ja, men till syvende och sist så det är ändå det här som jag helst vill göra. Och så började jag mer och mer fatta att, ja, men det kanske går att få ihop det också med till exempel att ha barn. Så.
Ja, fanns det några andra liksom kvinnliga musiker som du såg, som du såg runt omkring dig, som bollade det där ganska bra, just eftersom att vara popstjärna just är ett ganska speciellt yrke,
ja,
så att säga.
Ja, precis. Jo, men jag såg ändå några, så här, jag hade några, jag kommer ihåg, ja, men Jenny Wilson fick ju barn ett tag innan mig, och några andra och sådär. Så att det var så här, jag såg ju att det gick att göra. Och så, jag ska också säga så att det var liksom inte bara barngrejen som gjorde att jag ville ta en paus liksom, utan det var som liksom en del av massa olika saker. Men nu när jag ser tillbaka på det så inser jag att det måste ju ändå varit en faktor. Att det är på något vis också här, jag är lite tudelad. Så här, jag vill jättegärna att jag vill inte att liksom musikvärlden ska vara så jävla ojämställd så att man inte kan vara förälder samtidigt som man är musikant. Liksom.
Nej, exakt.
Och samtidigt så är det ju också, det är ju lite det finns ett problem i att vara totalt dedikerad sin musik och samtidigt totalt dedikerad sitt barn. Nu tycker jag att jag har hittat en ganska bra nivå i det där. Men är det först rent praktiskt att liksom man förväntas, eller i alla fall som det var då, så är det som det fanns en förväntan att man skulle ge sitt allt av tid och pengar liksom, till sin musik för att det skulle kunna rulla liksom, på ett förväntat sätt. Det fanns den förväntan. Och sen också rent känslomässigt att det blir så här, att lägga tid och kärlek på musik är ju ganska likt att lägga tid och kärlek på ett barn. Liksom. Och att man vill kunna vara så här, emotionellt tillgänglig för barnet eller konsten. Liksom. Men det här var ju mycket funderingar som jag hade innan. Sen när jag väl fick mitt barn och började fortsätta skapa, liksom, så insåg jag ju att det fanns ju väldigt, väldigt många fördelar också med att vara en förälder och att skapa musik. Liksom. För jag tycker själv att så här, jag tycker jag skriver mycket bättre nu för att dels att jag, så här, jag hittar intressantare ämnen att skriva om och jag tycker att jag blir bättre på att fokusera. Man sitter inte och håller på med massa dödkött liksom, utan det går för lättare för mig att hitta till kärnan av det jag ska göra liksom, hela tiden för att typ, tiden är begränsad så.
Ja men exakt, ja, men det är väl ganska många tror jag, som säger just det där att man har aldrig varit så effektiv som när man är just småbarnsförälder också för att man bara måste hitta de där tidpunkterna när man kan göra och så gör man det liksom.
Ja, och det tror jag, det går väl igen i alla yrken, inte bara liksom, vi som har kreativa yrken liksom. Jag lyssnade faktiskt på en podd häromdagen, så här, dumma människor med Lina Thomsgård och Melina. Björn, vad heter han? Björn
Hedensjö. Just det.
Ja, och då pratar de om möteskultur och hur man så här, inte orkar ha möten när man är småbarnsförälder om det inte handlar om så här, det viktiga. Man måste down to the nitty-gritty på en jävla gång. Liksom.
Exakt. Ingen så här fluff en kvart in i och bara prata om hur alla mår. Eller?
Nej, exakt. Bara hur mår vi? Ah, ja, det är så här. Ingen har sovit. Alla mår skit. Så här, nu kör vi.
Perfekt, nu kör vi.
Ja. Nej, men, och så känner jag lite i musiken också. Liksom, att det, att jag tycker att jag jobbar bättre och gör bättre grejer sen jag blev förälder. Därför andra tycker jag har kanske olika åsikter, men så är det för min känsla i alla fall.
När du väl då flyttade hem till Sverige och liksom ni hade bestämt er där, hur gick det? vi vet att du har barn, men hur var vägen dit?
Ja, men det tog ett tag. Det var åtminstone alltså två missfall eller ett, jag minns inte riktigt. Vilket man ju också insåg att jaha, det här var det är ju också en sån grej, det är ju så konstigt att man inte vet det innan man blir gravid. Mitt första missfall, då var jag så här, alltså jag blev verkligen jag tyckte det var världens undergång och liksom och sen så började man läsa på lite och så här, jaha, så här, ja, det här är visst
supervanligt.
Ja, precis. Ja. Det var lite kringelkrokigt, men jag tror efter att vi bestämde att vi ville ha barn så tog det väl ungefär 1,5-2 år kanske, något sånt. Okay. I runda slängar.
Men var det så att det tog så lång tid för er att ni ville kolla upp det på något sätt eller ni körde på? Eller, för det blev ju ändå gravid under den här tiden.
Ja, precis. Vi körde på. Så och så jag försöker komma ihåg så här, it's all a blur, men nej, vi kom inte så långt liksom, utan det kanske var så att så här, precis då när man började tänka att vi kanske ska kolla upp det att det var kanske då som det blev.
Just det. Och hur var det sen då med den graviditeten? Eftersom du hade två missfall i bagaget. Var det något som skapade oro hos dig?
Ja, men det är klart att så här, det fanns en viss nervositet om man skulle få behålla den graviditeten eller inte. Så att när man kom över det där liksom, 3 månaders sträcket så kändes det ju jätte... det var ju väldigt befriande. Liksom.
Jag förstår. Hur mådde du i övrigt då?
Med första barnet så mådde jag mådde okej. Okay. Jag var ju väldigt illamående i början. Jag mådde de här mittenmånaderna 4-6 ungefär. Då mådde jag jättebra och var glad. Eller kände mig stark och sådär. Och sen blev jag väldigt, väldigt tung mot slutet. Och fick också ganska mycket problem med sådär... Jag har alltid haft lite problem med en höft. En nerv som... Det är inte någon ischias grej, men det är liknande. Liksom. En sån här höftgrej som trycks ihop. Och det började ju jävligt ont. Plus att... Marius då lyckades kicka på ett revben inifrån så att jag fick som en lätt liten spricka.
Nej men fy, så pass.
Ja, det var riktigt. Så att jag gick...
Starkt
jag gick,
barn.
Ja, han spelar fotboll nu faktiskt. Så.
Ja, gör det.
Ja, nej men han, det sista veckorna gick jag faktiskt på kryckor. För att jag hade liksom svårt att ta mig fram.
Shit, men, låter tungt.
Men jag minns det i alla fall som att jag var rätt glad. Det var inte en underbar lätt graviditet, och det var inte heller att jag mådde skit hela tiden liksom, utan det känns ganska normalt så.
Ja. Förutom ett knäckt räben då.
Ja, precis. Exakt.
Ja. Hur såg du på förlossningen? Var det någonting som var läskigt eller något du såg fram emot?
Nej, men jag tror att jag stoppade huvudet i sanden inför hela grejen. Alltså både alltihopa. Där, att föda barn och att ha barn. Jag var så otroligt oförberedd och tänkte att det löser sig väl. Så, jag läste inga böcker, jag läste ingenting. Jag var kanske rädd för att om jag väl började med det att jag skulle bli väldigt nojig då.
Just det.
Så att jag höll mig liksom undan det, och det var väl på ett sätt bra, för att jag gick in i det med ganska att jag var rätt så lugn. Och samtidigt vissa grejer hade kanske ändå varit bra att ha lite koll på, så som till exempel när barnet väl kom ut och så här, så ska de ammas minst var tredje timme. Jag bara, va? Var tredje timme, det är inte klokt. Ska jag bara sitta här och vara en mjölkko? Så lite så här i chock över hela alltihopa, men nej, så att jag var inte nojig faktiskt. Men och själva födseln borde jag kanske ha varit nervös för det var ju ändå, det var ju inte helt lätt att få ut honom.
Okay.
Det blev igångsättning och sugklocka till slut. Liksom.
Men hur började det då? Hur började du känna att det var någonting på gång? Eller
nej,
var det ingenting utan du gick över tiden?
Jag var några dagar över tiden och då blir man ju ganska noga kontrollerad, och då såg de att jag hade lite för lite fostervatten. Så då tyckte min barnmorska då att så här, nej, nu trycker vi på start här. Så då blev vi inkallade så, dagen efter till sjukhuset.
Speciellt det där när man bara ska infinna sig och nu ska vi ha barn här.
Ja, nu ska det födas.
Ja. Och så, men då blev du igångsatt helt enkelt.
Ja.
Hur upplevde du det då?
Det var krångligt, för att det var liksom, det var svårt att hitta rätt nivå där med alla. Jag fick någon sån här verkstimulerande grej först, att de, vad är det de gör först? De trycker upp någon slags ballong eller något.
Ja, just det. Det finns olika sätt. Det finns ballong och sen en shot. Och sen finns det också via dropp. Liksom.
Just det. Ja, men så de börjar med den där ballongen och så händer det inte så mycket med det. Och så fick jag dropp. Och då var det jättesvårt då, för dem att få det på rätt nivå. Så att det... Ja, nej, men det var svårt. Så det blev ganska långdraget ändå. Inte heller något överdrivet. Men jag var nog ändå där i goda liksom 30 timmar innan det...
Ja, shit. Det är innan jag var alltså ute.
Ja, det är väl det. Är det bara att man så här hör skräckhistorier, folk som är där i 4 dagar liksom. Så,
ja.
Så att, nej. Men det var... tog ganska lång tid och det var, jag tappade ganska mycket så här, kontakt med min egen kropp, kände jag. För att jag hade ju ändå haft någon slags vag uppfattning om att så, men jag vill ändå, till exempel att jag vill kunna, jag tror att jag sa så här, men jag vill inte ligga på rygg, jag vill stå. Och de bara, fast nu ska du vara här med en sån där, vad heter det? De har ju någon sån här grej som de mäter mjölksyran på barnet. Och det kan de inte göra om man... Då måste man liksom vara lite still då. För att den lilla nålen som sitter i barnets, på toppen av barnets huvud, ska inte och flyga hit och dit. Och sen så var det svårt att krysta för att... jag fick epidural och tyckte att jag liksom tappade... jag tappade liksom kontakten med hela apparaten på något vis.
Just det. Nej, men jag fattar det. Det är inte så konstigt heller, för då var det ju liksom... Ja, men just för jag hade också... Jag fick också igångsättning mitt första barn. Och det blir ju verkligen att... även om det verkar så har de ju satt sig igång på något konstgjort sätt. Och sen så får man bedövning och det är lite konstigt. Alltså, så att man hittar ju aldrig den där feelingen i kroppen. Man, som du säger, verkligen tappar kontakt. Alla gör väl inte det. Men jag förstår precis vad du menar, den där känslan av att inte ha någon kontakt alls.
Ja, liksom. För sen på slutet när de var så här, men nu får du krysta. Jag bara, ja men jag krystar ju. De bara, nej, kom igen nu. Liksom. Jag bara, men alltså du vet. Det var svårt, svårt att rikta styrkan på något vis.
Ja, men precis. Och just det där med krystverkarna är ju verkligen det här känslan av att kroppen bara gör det av sig självt och visar vägen. Liksom. Ja, en lite obehaglig känsla det där, att inte kunna känna det. Så att det blev sugklocka till slut.
Ja, precis.
Hur var det?
Ja, men jag var väldigt glad för att vi hade dygnat då där på sjukhuset. Så att, för när vi kom så var det en helt fantastisk barnmorska som heter Gustav som såg ut som att han var en nedsänd ängel. Så lockigt hår och världens snällaste ögon. Liksom. Då var han var den första vi fick träffa när vi kom dit. Och sen så gick vi ju igenom, det hinner väl bli 2-3 team liksom, på den tiden vi var där. Så att jag var så glad för att Gustav hade hunnit komma tillbaka till jobbet då när han väl skulle komma ut.
Ja.
Så att det känns, jag blir så tårögd när jag tänker på det, att det var så himla fint att det var Gustav som liksom fick ut honom till slut. Och så minns jag kan fortfarande gå in ibland i liksom känslan av när jag fick mitt barn på bröstet första gången, liksom den värmen så. Att det var helt att det var så helt fantastiskt liksom.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nej, men då kom han ut där och jag kan fortfarande, som sagt, jag kan känna liksom känslan av hur det var när han kom ut. Och det har man ju inte varit med om någon gång på något annat sätt.
Du fick den där liksom, vad ska man säga? Ja, men den där känslan som många pratar om, men som många också inte känner.
Ja, precis.
Och får panik över att man inte känner, typ.
Ja. Ja, men det fick jag verkligen. Och om jag hoppar lite nu till när jag fick mitt andra barn.
Mm.
Så kroppen är ju ändå fantastisk. Alltså. Och så här, hormonerna och så här, kontakten mellan mamma och barn. För att då blev hon, eller med henne blev det till slut kejsarsnitt.
Okay.
Och när jag skulle liksom, jag skulle vakna upp då från alla tusen olika grejer de hade proppat i kroppen liksom. Mm. Så var jag helt så här, jag hade verkligen så här, som frossa och var otroligt stel i hela kroppen och kunde liksom, jag kunde inte slappna av. Så jag låg och liksom spände mig och skakade hela tiden där på när jag skulle ligga och vakna upp. Och sen så här, så fort hon liksom kom på också när de la henne på mitt bröst, eller min kille kom och la henne på mitt bröst och bara så. Som ett trollslag
alltså.
Liksom. Så fick man så här att det bara sköljde igenom hela kroppen. En så här otrolig avslappning.
Ja,
så det är ändå magiskt hur det kan bli.
Ja. Ja, men det är verkligen, som du säger, man sitter ihop på något sätt. Om vi backar tillbaka till första förlossningen, hur mådde du sen liksom, efter dagarna efter sådär, eftersom det ändå var en förlossning som, ja, men där, som du säger, att kropp och hjärna och allt inte hängde med kanske. Hur mådde du sen?
Jag minns det som att jag mådde ganska, alltså jag mådde väldigt bra psykiskt.
Skönt.
Och sen hade jag, var jag fortfarande liksom paj i höfter och ja, men alla, det kändes lite som att så här, alla ben i mitten av kroppen hade bara bakat sig ihop och tryckts isär på de mest märkliga sätt liksom. För jag jag fick gå till först kiropraktor och sen fick jag gå och bli röntgad på ortopeden för de skulle se om det verkligen var något så här riktigt ordentligt. Men det var inget liksom. Så det var bara att vänta ut egentligen.
Okay.
Så att, ja, men det är så jag minns det. Att det var, jag minns det som, det var i slutet av, han föddes 31 augusti. Och det är liksom min absoluta favorit årstid. Så det var så magiskt med hur det var precis där. Det var soligt och hösten hade precis börjat. Det hade börjat bli så där lite krispigt ute.
Ja.
Så att jag var verkligen som men jag var väldigt mycket i ett, så här, i ett rus den här första
härligt.
Tiden. Ja.
Gud vad härligt.
Ja.
Och amningen, gick du och amma var tredje timme?
Ja, det gjorde jag. Sen tycker jag fick som aldrig riktigt till så amningen med honom. Eller det var okej, men det var inte...
Mm.
Ja, han fick väl mat och sådär. Men jag fick aldrig någon sån här... Som jag sen fick med mitt andra barn. Jag fick en väldigt, väldigt så här härlig känsla av att amma. Men det, med honom var det mer bara... Det var lite krångligt och bökigt. Och, det kändes liksom åbäkigt. Men helt acceptabelt. Det var inte så där att liksom, han inte fick
inget
i sig något. Och,
men
det var som att vi aldrig riktigt fick 100% i kläm på det.
Just det, okej.
Okay. Så att jag ammade väldigt så här... Jag tror jag helammade i ett halvår kanske. Och sen började jag blanda upp det med ersättning. Och sen tror jag slutade amma vid 7-8 månader. Någonting sånt.
Ja, okej. Okay. Men du... För din son är ju nu 11. Och din dotter är 4. Så det är ju liksom några år däremellan ändå. Vad var upp? Upplägget och tankarna kring så här med syskon och så. Hur såg du på det?
Ja, men det var liksom livet hände. Först så, en ganska lång period så var både jag och det stora barnets pappa ganska nöjda med att bara ha ett barn.
Mm.
Sen efter typ 2 år så började jag vilja ha ett syskon till honom. Och så var vi inte helt överens om det. Till slut så landade vi väl att vi ville ha. Båda ville ha. Försöka ha ett till barn. Men sen gick inte det riktigt. Och så tog det ett par år till. Och sen gjorde jag och... sen gjorde vi slut helt enkelt. Eller vi separerade.
Okej.
Okay.
Okay.
Och då var jag kanske... Ja, det var väl typ 42 eller något sånt. Och tänkte väl att... det var ju en jättesorg liksom för mig. Att jag... Okej, det blir inga syskon, det blir inga fler barn.
Just det.
Och hade väl börjat så här fundera lite på... kan man åka till Danmark? Kan man lösa det på något sätt? Chansen att jag inom det korta spann som jag nu antagligen har på mig kommer träffa någon.
Just det.
Dessutom så här, någon som vill ha barn och någon som jag, att jag blir gravid. Det kändes ganska långt. Det kändes ganska orealistiskt. Men sen när jag väl liksom hade släppt den, till slut blev det att jag släppte den tanken helt och liksom började landa i att det här, mitt liv framöver kommer nog bli då att det blir varannan vecka kommer jag dedikera helt åt mitt barn, varannan vecka kommer jag dedikera helt åt min konst och så, så kommer mitt liv att bli liksom. Och så hade jag accepterat det och landat i det och till och med börjat vara lite glad över det och börjat känna att det här upplägget kan ändå funka. Så. Och precis ungefär då så råkade jag träffa en kille ute på krogen. Och sen så blev vi liksom väldigt kära och låg väldigt mycket.
Härligt.
Som man gärna gör då.
Ja.
Och då blev det så att jag, för då hade jag precis varit hos en gynekolog som hade kollat lite sådär ägg och grejer och hur det stod till. Och hon sa då liksom att nej men här blir det nog inga fler barn gjorda med allra största sannolikhet. Så att då var jag så här, så sa jag det till den här killen som jag hade träffat att nej men vi kan nog köra på här, det blir inget
sådär. Det behöver inte oroa oss.
Och så tog det 4 månader så var jag gravid.
Fan vad coolt ändå alltså.
Ja, otroligt. Det var otroligt.
Ja.
Så att jag brukar verkligen för mig kändes det verkligen som att det var ett fett jävla mirakel att hon kom.
Nu förstår
till,
liksom. Jag verkligen. Åh, gud vad härligt. Ja. Hur var det för, jag förstår att det var liksom verkligen välkommet och ett mirakel, men hur var det för själva förhållandet? Som ju ändå var ganska nytt då.
Jättebra.
Ja, okej. Okay. Perfekt.
Han var ju så här, jag älskar ju dig, så att nu kör vi här. Så.
Härligt.
Sen är det ju lite så här special situation för att han bor i Göteborg, jag bor i Stockholm, vi har båda större barn på varsitt håll, så att vi liksom inte, det är inte bara och bara att flytta på sig.
Nej, såklart.
Så att våran liksom praktiska lösning på det hela blir ju lite oortodox liksom. Så att nu, som det är nu då, så bor fyraåringen bor hos mig hela tiden och går i förskola här. Men så försöker vi åka så ofta vi kan till Göteborg och han försöker åka så ofta han kan hit.
Okej. Okay. Ja, whatever works, tänker jag.
Ja, det är lite så.
Ja, men vad härligt. Gud, vad glad jag blir att det löste sig så bra.
Ja.
Hur, du berättade ju lite om, men hur du mådde med första, med höfterna och så vidare. Hur var det nu på andra graviditeten?
Ja, men jag kände så här att, alltså man blir ju äldre och man blir lite allmänt
det tröttare. Känns.
Så att jag kände väl så här att jag gick in i min andra graviditet lite mer målinriktat och jag förstod ju också utifrån att jag hade fött ett barn och hur jag hade hanterat det. Då hanterade jag graviditeten genom att så här, ja, men nu får jag, vad härligt, nu får jag äta hur mycket Ben & Jerrys glass jag vill. Och nu tänker jag bara ligga här och pösa tills bullen är färdig jäst i princip. Men jag blev ju väldigt svag då och i slutet av graviditeten och insåg ju att liksom, ja, om min kropp ska orka igenom det här så måste jag verkligen jobba lite. Så att jag försökte träna så mycket jag orkade och kunde och liksom utifrån hur min kropp mådde så försökte jag försökte bygga upp så mycket muskler och ork som jag kunde liksom för att orka igenom hela graviditeten och orka med en förlossning.
Just det.
Och försökte liksom äta bra och verkligen så att ta hand om den här maskinen så gott som jag kunde liksom. Och det ledde ju också till att jag kändes som att jag mådde överhuvudtaget bättre under själva graviditeten liksom. Jag tror inte att jag var lika illamående i början som jag var med första. Vissa säger ju att man blir mer illamående om man bär på en pojkbebis. Kanske var det.
Just det.
Det här var ju en flicka som skulle
komma
ut.
Ja, men precis. Vem vet? Kan man säga.
Nej, men så att det var härligt faktiskt.
Ja, men...
Och kroppen höll genom graviditeten i alla fall. Men sen när hon väl skulle ut så hängde min kropp inte riktigt med igen. Så att då blev det akut kejsarsnitt.
Ja, vad var det som hände då? Vad var det som gjorde att det blev så?
Det började liksom bra. Jag hade väl gått sen... jag tror att det var kring planerat datum så gick vattnet. Och vi tog kontakt med vården och åkte in. Så var jag där på sjukhuset. Det var väl så att man ska väl vara öppen ett antal centimeter. Liksom,
just det, 3 centimeter för att få stanna.
Ja, kvar, liksom. Precis. Men det hände inte riktigt. Jag tror att det liksom allting stannade av där vid någon centimeter innan man kan få ut bebisen.
Okej, nu fattar jag. Man vill att du ska vara öppen 10 cm.
Ja, det kanske är så. Det öppnades, det såg bra ut, men sen någonstans där vid 8 så stannade det av och hände inget mera.
Okej.
Så att då till slut så bestämdes det då att jag skulle... att det skulle bli kejsarsnitt, och jag upplevde inte det som särskilt dramatiskt alls där och då. Så.
Nej.
Men jag insåg ju sen, alltså, min kille var ju med liksom, och han, för honom var det ju en lite annan situation liksom, att det var ju som från att det här går bra så här, till att liksom, man kallar in halva jävla sjukhuset och bara ilfart iväg till en bår och bara chop liksom. Så.
Ja, men det kan jag verkligen tänka mig, måste vara fruktansvärt obehagligt och stå på eller stå vid sidan och bara se det hända liksom.
Ja.
Och inte fatta kanske då heller vad som sker precis. Riktigt. Mm. Men du upplevde det inte det som så liksom stressat eller?
Nej, jag förstod nog inte riktigt vad som hände. Jag var ganska borta då också så här, för då hade det också tagit ganska lång tid. Och det var ju så här, återigen så fick jag ju massa olika, jag fick epidural, jag tog lustgas som jag blev väldigt flummig av. Och jag fick väl något värkstimulerande och hej och hå liksom.
Just det.
Så att man är ju rätt borta i det läget.
Mm.
Så att jag var väldigt så här, jag var ju som i min verkligen i min egen bubbla, så att jag uppfattade inte så mycket vad som hände runt omkring mig liksom.
Mm. Men det är ju också så här obehagligt, tänker jag, alltså så här, hur ser du på det så här i efterhand, just att man inte inte riktigt är med liksom. Hur ser du på det nu idag liksom?
Nej, men jag tänker så långt på båda mina förlossningar. Jag inser ju att hade jag varit född i en annan tid och kanske en annan i ett annat land, så hade jag nog, antingen hade jag inte haft några av mina barn eller kanske inte ens levt själv liksom.
Nej.
Men inget av det var någonting som jag riktigt fattade när jag var i det. Utan då var jag bara så här, ja, vad härligt, ungen är ute.
Just det.
Nu kan vi gosa. Men när man ser det rent tekniskt så förstår man ju att så här, ja, men det här var ju, båda är ju att egentligen betrakta som komplicerade förlossningar. Liksom.
Ja, precis, exakt.
Men jag tror inte att jag var liksom inte... Jag var inte i det på det sättet liksom.
Nej.
Så för mig var det mer bara fokus på så här, här är jag, här är mitt barn, nu är
vi klarar det,
barnet är ute, vi lever, hurra liksom.
Ja, skönt ändå. Och just som du säger, det finns ju också en styrka i det, att liksom inse att hade det här varit i en annan del av världen eller för 100 år sedan eller vad det nu kan vara, så kanske jag inte hade överlevt.
Nej.
Det kan ju också skapa en tacksamhet i
verkligen.
I det liksom.
Verkligen så. Och jag tror att det är så här, jag lutar mig fortfarande mot den känslan och tanken under de dagarna när man tycker att det är jobbigt att vara förälder.
Just det,
liksom.
Just det. Ja, precis.
Så har jag ändå med mig den där liksom, ja, men det finns en grundtacksamhet över att mina barn finns.
Just det.
Det kanske alla har såklart liksom. Det var verkligen inte självklart på något sätt liksom. Jag tror att jag har med mig det ganska starkt liksom, i grunden i mitt föräldraskap och hur jag ser på min familj och mitt liv och mina barn i det liksom, att det är jävla vilken tur att ni finns, hörni. Så.
Aha, kul. Fint ändå. Du berättade ju att du hade den här liksom frossan och liksom stressen i kroppen efter när du hade vaknat upp där, men att du fann lugnet tillsammans med din dotter där. Hur var det sen då liksom, efteråt när ni kom hem och så där, hur mådde du i kroppen och efter snitt och allt sånt där?
Ja, men det var ju krångligt, minns jag. Man blir ju ganska inkapabel liksom. Svårt med liksom att gå på toaletten, svårt allt, man är ju liksom helt trasig.
Just det.
Ja. Så där. Ja, jag har liksom förträngt så mycket, tror jag. Men det gick väl ändå, jag tror att det var inget konstigt med det. Det var så här, de sa väl ungefär så här, men det kommer ta ungefär så här och här lång tid att läka. Det kommer ta så många dagar innan du kan bära ditt barn eller innan du kan anstränga din kropp och allt sånt där. Och som jag minns det så var det, det var inget konstigt med det. Utan
du följde det schemat?
Ja, det följde liksom en skriven kurva på något vis.
Ja.
Så det enda är som jag känner nu, det här känner jag fortfarande av, jag tror att de sydde ihop mina muskler lite, inte helt korrekt så här, för att jag kan fortfarande få så här en typ om jag anstränger mig, om jag gör sit-ups eller om jag sitter i en så här ihop korvad ställning för länge eller så.
Okay.
Så kan jag få en kramp liksom i nedre delen av magen. Jag tror det måste ha med kejsarsnittet att göra, för jag har aldrig haft det så förut. Liksom.
Just det.
Det är ingenting
Men det är inget du har kollat upp?
Nej, för jag går inte och tänker på det dagligen. Och det är inget jättestort problem. Och jag har ju ganska många så här, folk omkring mig som har fått förlossningsskador som verkligen har påverkat deras liv. Så att jag känner mer så här, tur att jag kom undan med det här.
Jag fattar.
Och glad.
Känns att som att du har en bra positiv inställning. Liksom.
Ja, nej, men alltså, det verkar ju väldigt, väldigt jobbigt. Eller det finns ju många som har fått jättejobbiga komplikationer i kroppen efter det. Så att mitt lilla, att jag får liksom en liten kramp då, att det är så här, jag tänker nog inte ta upp skattebetalarnas pengar genom att gå och försöka fixa till det, för jag kan verkligen leva med det utan större problem.
Jag fattar. Även om du har rätt i det, säger jag nu.
Ja, jag vet. Men man får liksom prioritera, tänker jag.
Ja, nej, men jag fattar såklart. Men du, alltså, så spännande att höra dina upplevelser kring dina barn. Jag är också nyfiken på om du har något, jag vet inte, någon lärdom som du har fått med dig av dina graviditet och förlossningar som du vill skicka med till någon som kanske är gravid idag?
Jag tycker det alltid är svårt att ge råd till folk i allmänhet. För att
det är
så mycket beroende på var man själv står någonstans. Liksom. Någon kanske, om någon var precis som mig då, såhär, och liksom inte läste på någonting innan första graviditeten, då skulle jag kanske sagt så här, läs lite i alla fall så att du har lite koll. Det kommer hjälpa dig.
Just det.
Men om jag bara ger ett allmänt råd att så här, läs på lite, då kanske helt fel person tar åt sig av det. Och någon som redan sitter där och bara överkonsumerar trådar på familjeliv. Liksom.
Ja, precis. Så, det är sant.
Och jag kan ju rekommendera träning.
Ja.
Det kan jag ändå göra, att så här, om man är rädd för, jag hade i alla fall en sån liten känsla inför första graviditeten, att, så här, att jag var lite rädd att röra på mig, rädd att ta i och så där, för att jag var orolig att något skulle inte riktigt, att det skulle vara dåligt på något sätt. Men jag tycker ändå att, som jag betraktade min andra graviditet, att jag insåg att så här, nu ska kroppen genomföra en jävla sinnessjuk prestation här. Det är nog bra om du är även kroppsligt förberedd.
Just det.
Det tror jag hjälpte mig. Och det hjälpte mig också efter. För att eftersom jag hade liksom en grundstarkhet eller en grundstyrka i kroppen, så tog det ju också lite mindre, det gick ju lite snabbare att komma tillbaka efter graviditeten, att jag kunde vara liksom stark och orka vara förälder. Liksom.
Just det.
Så att det kan jag nog ändå rekommendera. Att så här, försöka röra på sig så mycket som man kan. Och försöka lyfta lite och ta i lite. Och nu finns det ju ganska mycket dels är det så här riktad träning till gravida.
Mm, verkligen.
Och det finns också ganska en hel del forskning nu som man kan faktiskt luta sig mot att det,
exakt.
Det är bra för dig att röra på dig och att vara stark liksom. Och det finns många som kan grejer om det här så man kan kolla upp så här, men vilka övningar passar för vilka ska man passa sig för och vilka övningar är extra bra för dig att göra liksom. Så det kan jag absolut rekommendera.
Det är väl en superbra rekommendation tycker jag. Tack snälla Marit Bergman för din tid.
Ja men tack ska du ha.
Nu hoppar vi över till Spotify och sätter igång senaste skivan tycker jag.
Hurra, hurra!
Ja. Ha en underbar turnésommar. Jag hoppas att jag kommer kunna se dig någonstans.
Ja det hoppas jag.
Framöver. Ja. Ja. Kul att prata med dig.
Himla bra. Ja men detsamma. Ha det bra. Ja. Hej hej.
Tusen tack Marit Bergman. Träning och rörelse alltså. Ja men det är fanken nyckeln till mycket gott ändå. Det tar vi med oss och jag uppmanar dig nu att klicka dig in på Marits nya platta Här kommer vargen för att fortsätta dagen på bästa sätt. Tack kära du som har lyssnat idag. Du är verkligen ovärderlig ska du veta. Tipsa gärna en kompis eller varför inte skriva en snäll kommentar hos Apple Podcaster. För det gör nämligen att podden får ännu bättre spridning och det kommer hjälpa mig att kunna fortsätta med podden länge, länge till. Tack snälla. Vi ses också på Insta och Facebook och TikTok och alla sådana ställen. Ha det bäst. Kram på er. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with ACAST. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.